tema. Och det här är något som har vuxit fram under faktiskt drygt ett år skulle jag säga, i samtal och i bön. Så jag är, precis som Roger sa innan, väldigt förväntansfull. Jag är riktigt förväntansfull på vad Gud ska göra ibland oss. För 2 veckor sedan, för de av er som inte var här då, så avslutade vi ett tema som vi kallade för djupare. Som handlade om att vi ville hjälpa varandra till ett djupare liv med Gud i vardagen. Vi talade om och presenterade olika, vad ska man kunna säga, redskap som vi skulle kunna använda för att ösa ur Guds källor. Gamla, välbeprövade vanor som hjälper oss att växa närmare och djupare med Gud i vardagen. Det handlar om att odla en inre kultur. Kom ihåg det nu, bara en minut så kan du släppa det sen. Och när vi har träffats i äldstegruppen och bett och resonerat och stött och blött, så har vi upplevt Guds ledning på ett tydligt sätt. Nämligen att Gud har manat till att vi behöver lyfta och tala om en del av de sakerna som vi vill ska vara värderingar. Det som vi vill ska forma och prägla vår församlingsgemenskap. Den yttre kulturen. Vi ser ett behov av detta och vi kanske har varit ganska dåliga på att göra det. Vi kanske har tagit för givet att det där funkar ju, det finns ju redan där. Men under en tid nu så vill vi ägna fram till pingst, så vill vi ägna några veckor åt att lyfta några kärnvärden som vi ser att det här vill vi ska prägla våran församling. Och så ska jag säga att det är inget unikt för Skogsrokyrkan. Det här är saker som borde prägla varje kristen församling. Och det finns ett underliggande tema eller en röd tråd som löper igenom de här veckorna. Och det här vill jag att du ska ta med dig. För det här är jätteviktigt. För på detta så bygger vi på något sätt allt det andra vi talar om. Och även om predikanterna som kommer under kommande veckor kanske inte kommer nämna det här bibelordet, så vill jag att du ska ha med dig i alla fall. Och det är hämtat ifrån Paulus brev till församlingen i Efesos. I Efesierbrevets 5:e kapitel, vers 1, så skriver Paulus följande ord till oss. Följ Guds exempel i allt vad ni gör, på samma sätt som ett barn försöker likna sin far. Det här är liksom det vi bygger detta på. Dessa veckor. Det handlar om att du och jag är kallade till att efterlikna, eller som en del översätter det, imitera Gud som är våran far. Och det här finns liksom med nu och försök komma ihåg detta under kommande veckor. Att det vi talar om, det handlar egentligen om att vi vill efterlikna våran himmelske far. Den Gud som vi tror på och tillhör. Vi vill att det här ska vara drivkraften, det du ser bakom mig. Drivkraften och motivationen, motivet till allt det vi ska tala om. Är ni med mig då? Ja. Visst blir det spännande? Ja. Ämnena som vi kommer se närmare på under de här veckorna, de finns bakom mig. Och poängen är ju den att när vi talar om att vi ska vara en gemenskap som uppmuntrar varandra, eller att vi vill vara generösa, eller att vi förlåter varandra, eller att vi älskar det Gud älskar, att vi gillar det som är olikt oss själva, så handlar det om att Gud har visat detta för oss redan. Var och en. Därför att Gud är generös mot dig och mot mig, det läser vi om i Bibeln gång på gång, så vill vi modellera det och imitera det och likna honom och visa på det i våra egna liv. Gud har förlåtit oss, det handlade påsken om, genom Jesus Kristus som dog på korset. Och därför vill vi vara människor som lever i förlåtelse gentemot varandra och andra. Och så vidare och så vidare. Hänger ni med då? Och jag tror det här kommer bli kanonspännande veckor som vi har att se fram emot tillsammans. Och det som jag ska säga någonting om idag och predika om, det ämnet, det är just uppmuntran. För vi vill vara en församling som uppmuntrar varandra, eller hur? Ja, vi vill vara en församling som uppmuntrar varandra. Egentligen så ska jag erkänna att jag tycker att ordet uppmuntra, det är lite torftigt, lite alltså lite urvattnat. Alltså uppmuntra, eller om vi vänder på det, att muntra upp någon, det tycker jag låter faktiskt lite glättigt. Att muntra upp någon, att göra någon lite glad, känns det som. Jag tycker faktiskt bättre om engelskans ord. Jag tycker det bättre beskriver bredden i det. Encourage. Nu ser jag några amerikanska vänner här borta. Nu skrattar de kanske om mitt uttal, men encourage. Alltså underförstått att ingjuta mod i en annan människa. Alltså det tycker jag beskriver bredden i att uppmuntra. Det handlar inte bara om att säga snälla, vänliga, goda saker till varandra. Utan det handlar om någonting mer, någonting vidare. Att ingjuta mod i en annan människa. I en bok som jag läste i veckan så står det så här, och antagligen skrivet med glimten i ögat. Uppmuntran är något som nästan alla vill ha, men som få vet hur man kan ge. Jag vet inte om du instämmer i det, men visst är det väl ändå så att vi alla på något sätt är i behov, inte bara av bekräftelse, utan också att bli uppmuntrade i det vi gör i vårt liv, i de vi är som människor. Men hur många av oss vet egentligen hur vi kan ge en annan människa uppmuntran? Hur kan vi göra det på ett bra sätt? Utan att det blir urvattnat eller bara yta och glättigt. I Bibeln så finns det faktiskt ganska många texter som handlar om att uppmuntra. Det används andra ord i våra översättningar, som att förmana, att mana. Men det talas ganska ofta om uppmuntran på olika sätt. Och en av de där texterna där det talas om väldigt tydligt att vi ska uppmuntra varandra hittar vi i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet kapitel 3, vers 13. Leta gärna upp det i din bibel. Hebreerbrevets tredje kapitel, vers 13. Och där skriver författaren så här. Hebreerbrevet 3 och 13. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga idag. Så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärda sig. Jag tar det en gång till. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga idag. Så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärda sig. Lägg märke till ett par saker här nu. Lägg märke till några saker. Det här med uppmuntran, det är ingenting som vi gör på lördag när vi är lediga från jobbet, när vi känner oss nöjda med veckan som har gått och när vi tycker att vår nästa liksom har skött sig bra och har förtjänat lite uppmuntran ifrån oss. Eller hur? Det står ju inte där. Det står ju inte på lördagar varannan vecka uppmuntran i varandra. Det är inte det står, eller hur? Och det står inte heller uppmuntra varandra när ni är nöjda med livet som ni lever, eller hur? Är ni med mig? Och det står inte bara att vissa människor ska göra det här. Ibland så kanske vi tänker lite sådär och lurar oss själva att nej, men jag har inte fått den gåvan av Gud att uppmuntra andra. Det är andra som har den gåvan. Jag har andra gåvor. Jag gillar att diska. Men det står inte det. Det står att vi ska uppmuntra varandra varje dag. Och inte bara några av oss, utan alla. Hebreerbrevets författare skriver om att vi gör det varje dag. Och den här lite kryptiska formuleringen, så länge man kan säga idag. Jag vet inte om du har tänkt på det när du har läst eller när du hörde det nu. Vad menas egentligen med det? Jo, den här texten är hämtad och inspirerad ifrån Saltaren 95. Och i den sjunde Salta-versen där i 95:e Salta-salmen så talas det om egentligen, om vi skulle översätta det på ett enklare sätt, att så länge du har möjlighet, så länge det finns tid, gör det. Så om vi ska på något sätt parafrasera och omskriva den här versen i Hebreerbrevet 3 så skulle den kunna lyda så här. Uppmuntra varandra varje dag så länge du fortfarande har möjlighet. Så länge du fortfarande har möjlighet. Och då tänker jag, Ja, visst har vi alla fortfarande möjlighet. Än har inte Gud hämtat hem oss. Varför ska vi göra detta då? Nu kommer vi till den viktiga frågan. Varför skulle vi göra det? Mer än varannan lördag och när vi är nöjda och tycker att vår nästa har skött sig. Varför är det viktigt? Jo, därför att, och lyssna noga nu för det här tycker jag blir bra. Därför att uppmuntran fungerar som ett själens mjukmedel. Uppmuntran fungerar som ett själens mjukmedel. En del av er som kanske aldrig har tvättat vet inte vad ett mjukmedel är. Men ett mjukmedel är någonting som kan göra tvätten mjukare istället för hård. Så enkelt är det. Vi ska uppmuntra varandra. Därför att det blir som ett mjukmedel för min och för din själ. I motsats till att vi förhärdar oss. I motsats till att våra hjärtan blir hårda, vi stänger ut i Gud eller andra människor. Eller som Hebreerbrevets författare talar om att vi börjar gå andra vägar, vi börjar gå vilse, vi leds bort ifrån Gud. Och då tänker jag så här, vänner. Tänk vilken makt dina och mina ord har. Alltså tänk vilken möjlighet du och jag har att använda våra ord för att göra en annan människas hjärta mjukt. Ja. Alltså ibland så tänker jag att ja, men vi svenskar kanske inte är så mästare på det här med att uppmuntra varandra, om vi ska vara helt ärliga. Jag levde i Australien i nästan ett år och där är det helt otroligt vad man är duktig på att uppmuntra. Och min egna upplevelse från den tiden är där nere att wow, det här gör någonting med mig. När andra människor inte bara säger vänliga ord utan ingjuter mod och uppmuntrar det Gud gör. Och Hebreerbrevets författare talar om att när vi gör det i varandra så kommer vi motverka att våra hjärtan blir hårda. Så kommer vi vara med, du kan vara med. Att hjälpa en annan människa att inte gå vilse, att ledas bort. Det kanske inte är ett ansvar vi vill ha, men det är det här texten talar om. Låt det sjunka in att dina ord gör skillnad. Du kan förstås välja att vara tyst och inte säga någonting alls. Men när du talar ut uppriktigt, uppmuntran till en annan människa så har det kraft och möjlighet och det kan hindra en annan människas hjärta från att bli förhärdat. Så fundera, finns det någon i din omgivning som kan vara ett, vad ska man säga, lackmustest, vet ni vad det är va? Som kan kolla av lite hur står det till här, är jag sur eller är jag uppmuntrande? Oftast brukar man ju få den osensurerade och osminkade versionen av sin livskamrat. Fråga de som finns runt omkring dig om du inte själv vet. Om du är en människa som uppmuntrar andra. Alltså våga på något sätt ta tag i detta och fundera på hur står det här till i mitt liv? Är jag en människa som är med och gör människors hjärtan mjuka? Som ingjuter och förmedlar det goda som Gud ser i min medmänniska? En person som det berättas mycket om i Bibeln som var ett med det här att uppmuntra. Han heter Josef. Och Josef står det faktiskt inte så där jättemycket om i Bibeln. Men när vi läser om honom så förstår vi att hans livsstil och hans attityd och hans sätt att uppmuntra andra människor fick sådana konsekvenser runt omkring honom och i hans liv att de som var hans ledare i församlingen i Jerusalem till och med gav honom ett nytt namn. Han fick ett nytt namn därför att hans kännetecken var detta med uppmuntran. En del av er har läst om honom, men ni vet att jag talar om Barnabas. Barnabas som kallas för, och nu beror det på vilken bibelöversättning vi läser, men tröstens, eller som många översätter det också, uppmuntrans son. Det där är samma ord på grekiskan och har sitt ursprung i ett gemensamt ord som jag kommer till lite senare. Den helige ande tänker jag använder Barnabas så att han får bli ett exempel och en förebild för dig och mig. Någon som vi kan hämta inspiration ifrån. Någon som vi kan få hjälp att se. Hur kan vi växa i att uppmuntra andra människor? Så leta fram din bibel i Apostlagärningarnas elfte kapitel och leta upp vers 22. Så ska vi läsa tre stycken verser där som är fantastiska. Tre stycken korta verser som ger oss lite svaret på vad hemligheten var i Barnabas liv. Vad det var som gjorde att han var den där uppmuntrans son. Och som också kan hjälpa oss att se hur du och jag kan följa hans exempel. Apostlagärningarnas elfte kapitel, vers 22. Så ska vi läsa till och med vers 24. Och precis när vi kommer in i texten här så har Lukas, som har skrivit Apostlagärningarna, berättat om att det fanns en stor skara människor, hedningar. Alltså människor som inte tillhörde den judiska tron, som plötsligt började komma till tro på Jesus Kristus. Och det här rörde liksom om i grytan, för det var första gången det hände. För församlingen i Jerusalem så blev det kaos och kalabalik. Evangeliet om Jesus Kristus som man tänkte bara var till för judarna. Och plötsligt så började en massa andra människor som inte var judar komma till tro. Det här skapade oro och rädsla. Och när vi kommer in i texten så har Petrus precis berättat för apostlarna om hur Gud har låtit detta ske genom sin heliga ande och att detta var Guds plan att alla människor ska få ta del av evangelium. Och så har man blivit lugna och så läser vi följande i vers 22. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade, står det i en översättning, eller uppmuntrade, skriver andra, dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av den heliga ande och tro, och en stor skara fördes till Herren. Jag tänker så här att när vi läser de här tre verserna, vad var det då för någonting som gjorde Barnabas till en människa som vi än idag liksom lyfter fram som ett exempel på en människa som uppmuntrade? Alltså vad var det som gjorde honom så unik och annorlunda? Att de som var hans ledare bekräftade det genom att till och med ge honom ett nytt namn. Ett namn som var just uppmuntrans eller tröstens son. Vad är det som gör honom till vad jag skulle beskriva som en av de mest attraktiva personligheterna i hela Nya Testamentet? Alltså, vem skulle inte vilja ha Barnabas som vän? Liksom? Jag tänker att det är flera saker, men jag skulle vilja nämna fyra stycken saker. Fyra stycken kännetecknen på Barnabas som person. Och det här är kort, så var inte orolig nu. För det första, Lukas beskriver honom som en god man. Snacka om urvattnat god, liksom. Det hade lika väl kunnat stå snäll. Vad är god? Vad betyder det? Vem är inte god? Ja, Jesus säger i ett sammanhang, det är en annan parallelltext, men han säger att ingen är god utom Gud själv. Så då kan man fråga sig, men vad menar Lukas med att Barnabas var god? Jo, att han levde sitt liv och att han moraliskt och etiskt gick på Guds linje, gick på det som var Guds linje och plan. En del översätter det med att han var kärleksfull. Det är nästan lika bra. Men han levde utifrån det som var Guds moraliska och etiska principer. Och det gjorde honom till en god man. Kom nu ihåg bara att Barnabas var på inte sätt perfekt. Tro inte det. Han var inte perfekt. Han kämpade med synd precis som du och jag gör. Med ofullkomlighet. Med sin brustenhet. Precis som du och jag gör. Men Lukas talar om honom som en god man. Därför att han höll fast vid det som var gott enligt Gud. Okej? Det var det första kännetecknet. En annan sak, det handlar ju om det karaktärsdrag som jag tror att vi alla längtar efter. Och jag älskar formuleringen. Det står att han var uppfylld av den helige ande. Visst är det fantastiskt? Inte så här i mellanmjölkens land lagom uppfylld eller uppfylld till viss del, utan han var uppfylld. En del översätter det här med att det går inte att fylla mer, så uppfylld var han. Förstår ni? Alltså det vittnar på något sätt om att Barnabas lever nära Gud. För på inget annat sätt kan man ju bli uppfylld av Guds heliga ande. Och så tänker jag så här att hade vi bara lämnats vid det första ordet att han var en god man, då skulle vem som helst nästan kunna kvalat in här, eller hur? Du och jag, vi möter ständigt och jämt, tänker jag, goda människor i vår omgivning. Människor som har ett gott hjärta, som har goda uppsåt, som moraliskt och etiskt håller en god linje. Men det är inte nog med det, hörni. Det handlar inte om de sakerna. På något sätt så är behovet också att vi lever uppfyllda av den heliga ande om det här ska bli möjligt. Det var det som gjorde den stora skillnaden i Barnabas liv. Det som är intressant, och jag delade det här med teamet i fredags när vi hade fika, och vi brukar gå igenom söndagen och dela vad som kom i predikan, så sa jag att nu får jag så här gåshud, och det var någon som bekräftade att de tyckte att det såg ut som jag blev helt så här, ni vet, som bara jag kan bli. Det jag går igång på, det som jag tycker är så fascinerande här, det är att Barnabas namn, uppmuntrans son, parakaleos heter det på grekiskan. Det är ett ord som kommer av samma namn som används för parakletos, för den heliga ande. Alltså det finns någonting här av en koppling mellan att leva med den heliga ande. Den heliga ande i sin identitet och i hela sitt varande är också uppmuntrande. Det hör ihop på något sätt. Att leva nära den heliga ande kan föda uppmuntrans gåva i våra liv. Anden som är vår store hjälpare och uppmuntrare. Okej, den tredje saken som Lukas nämner, det var att Barnabas var full av tro. Och det här tycker jag är riktigt viktigt. Ett kännetecken hos människor som uppmuntrar. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men människor som verkligen uppmuntrar andra är ju människor som har tro och som ser det Gud ser. Som ser bortom mänskliga faktorer. Som ser bortom människors förflutna. Som ser bortom det som människan kanske just nu är. Och ser istället det som Gud har lagt ner. Den potential Gud ser. Är ni med mig? Barnabas, han såg i andra människor det Gud såg. Han hade tro för det som kanske andra människor inte hade tro för. Och det här ska prägla vår församling. Viskar det? Att vi ser det goda i andra människor. Och nu talar inte jag om de där glättiga, fina, snälla orden och klappa medhårs. För i detta med uppmuntran, som en del av i serien bibelöversättningen, så handlar det ibland också om att mana eller förmana. Det ska vi inte glömma bort. Men idag handlar det om uppmuntran. Och det ska vi vara bäst på. Därför att vi lever fyllda av den heliga ande som är den store uppmuntraren själv. Jesus säger när han lämnar denna värld att jag ska sända hjälparen. Parakletos. Uppmuntraren. Låt oss vara en församling som ingjuter mod, som ser det Gud ser och som uppmuntrar varandra för de framsteg som vi gör i våran tro. För det fjärde, det här fjärde kännetecknet, det missar vi nästan när vi läser vers 23. För när Barnabas kommer till Antiochia så och får se det Gud genom sin nåd har gjort, så blir han vadå? Blir han arg? Upprörd? bitter, besviken, irriterad. Nej, han blir glad. Han blev glad när han fick se hur de som var nya i tron, som var nyfrälsta, som precis hade fått möta Kristus, när han fick se hur de hade börjat ta steg närmare den levande guden. Och det här säger någonting viktigt till oss. Att uttrycka vår glädje gentemot varandra över det vi ser Gud gör. Att fyllas med glädje över det Gud gör. Och jag är ganska övertygad om att man sände Barnabas till Antiochia just därför att han älskade att få se Gud verka i andra människor. Och därför att hans styrka var att uppmuntra det. Därför att hade han åkt dit med pekpinnar så hade allting kanske avtagit och upphört. Men han kom dit och tände lågan ännu starkare. Jag kommer att tänka på det igår. Sigrid där hemma, hon fyllde 8 månader häromdagen och hon har precis lärt sig att krypa. Bara för några veckor sedan så gick allt bakåt för henne. Man kunde se henne att hon sträckte sig efter någonting och sen bara gick det längre och längre bak hela tiden. Jag undrar hur det har känts i hennes lilla huvud. Hon kunde ligga på magen och bara hasade hon och så bakåt, bakåt, bakåt. Och så visste man att hon ville framåt, framåt, framåt. Vi försökte hjälpa henne så gott vi kunde. Och så nu häromdagen så började hon äntligen krypa. Äntligen säger jag just nu, men om ett par dagar så då är jag trött. Första dagarna så kom hon inte så långt, men i takt med att dagarna går så går det längre och längre. Och i morse när jag hade henne så fick jag fullt sjå att hänga på liksom. Och vad gör Charlotta och jag? Om ni hade kommit hem så hade ni nog skrattat ibland. Men vi uppmuntrar ju henne. Vi ligger där på golvet på hennes nivå. Vi möter med henne och hejar på henne. Kom igen, lite till. Kom och hämta flaskan eller vad det nu är för något. Och för mig är det uppmuntran handlar om. Att för en van trebarnsförälder så kanske det är, ja, alla barn kryper ju kanske. Eller en del går kanske direkt, men big deal liksom. Men det är ju det här det handlar om, att uppmuntra små eller stora framsteg i varandras liv. Och så bara slog det mig igår när jag tänkte på det, att om vi hade levt i någon värld där vi hade tänkt att hon kommer aldrig gå, det är klart att vi inte fortsätter uppmuntra henne till att börja ta nästa steg i sin utveckling. Men vi vet ju någonstans, vi har ju ett annat perspektiv, även om vi inte ser det nu, att hon ska börja gå snart, så vet vi om att det kan ske. Och därför uppmuntrar vi henne hela tiden att ta nästa och nästa steg. Och därför tänker jag att vi också behöver leva så. Att vi uppmuntrar varandra. Att vi ingjuter mod att våga ta nästa steg tillsammans med Gud. Det var samma sak Barnabas gjorde med de som var nya i tron i Antiochia. Och lägg märke till avslutningen på vers 24. Lägg märke till avslutningen på vers 24. Och en stor skara fördes till Herren. Och jag vågar påstå, självklart är det Guds verk, men jag vågar påstå att Barnabas var använd av Gud. Och att hans sätt att leva, hans sätt att uppmuntra, gjorde att fler och fler sökte tron på Kristus. På grund av hans uppmuntrande attityd så blev ännu fler människor kristna. Kom ännu fler människor till tro på Jesus. Hur fantastiskt är det inte, hörni? Va? Och så tänker jag, men tänk vad du och jag kan få vara med och göra i våra liv. Va? När vi uppmuntrar de som finns runt omkring oss. Ibland så tror jag vi är rädda för att göra det för att det skulle uppfattas som att vi uppmuntrar en livsstil eller val som vi inte kan stå bakom som kristna. Men det finns så mycket gott i människors liv som vi skulle kunna uppmuntra och som kan leda en människa närmare den kristna tron och en relation med Jesus själv. Vad var det nu han gjorde då? Jättekort nu, bara två saker. Två exempel på hur han uppmuntrade. Åker ni med det? Ja, bra. För jag hade ändå tänkt dra dem. Så att... Två konkreta exempel. För det första. Vi har redan läst nu precis om hur han uppmuntrade de troende i Antiochia med sina ord. För de förstår vi att han använder när vi läser vers 22, 23 och 24. Att han manar dem och uppmuntrar dem att hålla fast vid och leva nära Gud. Det gjorde han med sina ord. Men det finns också andra exempel på hur han uppmuntrade människor genom konkreta handlingar. Det var det här jag var inne på innan, att uppmuntran är inte bara de där fina, snälla, goda orden. Vi kan också uppmuntra varandra genom konkreta handlingar. I Apostlagärningarnas fjärde kapitel, läs gärna när du kommer hem sen, så talas det om att den första kyrkan i Jerusalem levde i vad som kallas en egendomsgemenskap. Man sålde sina tillgångar, så den som hade ett hus eller mark någonstans sålde det för att någon annan som var i behov skulle kunna få ta del av detta. Någon som behövde skulle kunna få sina behov tillgodosedda. Och i Apostlagärningarnas fjärde kapitel, vers 37, så läser vi att det var precis detta Barnabas också gjorde. Han var en judisk man, en levit, som kom ifrån Cypern och som det berättas om här hade åkermark på Cypern. Och Cypern på den här tiden, det var liksom landet där det flödade mjölk och honung. Alltså det var ett land som var känt för olja, för vingårdar och för diverse olika rikedomar. Så ägde man en bit land på Cypern, så var det liksom som att äga ett hus på Billingensluttningen eller vad det nu kan vara för något. Trädgårdsstan kanske. Nej, jag vet inte. Södra Ryd. Man var ovanligt rik. Man var ovanligt rik. Och det är viktigt att ta med sig här. Vad är det Barnabas gör? Jo, vi läser i texten att han säljer sin åkermark på Cypern. Varför då? Jo, han la sen gåvorna framför apostlarnas fötter, står det. Så att andra människor skulle få ta del av det som han hade blivit välsignad med. Och här kan vi väl tala om att uppmuntra andra människor konkret, eller hur? Att det inte bara handlar om fina ord, utan att det också handlar om att vad vi lever ut, hur vi lever ut våra liv. Konkreta, praktiska handlingar. Jag vågar nog påstå att Barnabas hade liksom fått smak för och förstått vad Jesus menar när han säger att vi först ska söka Guds rike. Eller att han hade förstått vad det innebär att älska sin nästa som sig själv. Alltså han levde på något sätt osjälviskt och gav av det som han själv hade fått. Det där skulle kunna ha varit hans pensionsbesparing. Men trots det så säljer han det och ger till den som behövde det mer. Och frågan är om vi vill följa ett sånt exempel, att leva så generöst och så uppmuntrande gentemot andra människor. Det här är bara ett sätt. Nu ska ju inte alla gå hem och sälja huset, för då kommer det bli bostadskatastrof. Det kommer inte finnas köpare till alla hus förstås, men det är inte det handlar om. Det handlar om hur kan du och jag genom konkreta handlingar uppmuntra andra människor. Gå bortom ord. Det andra. När vi läser lite längre fram i Apostlagärningarnas sjunde kapitel så berättas det om hur Saulus precis har, kapitel 9 menar jag, så berättas det om hur Saulus, som senare blir Paulus, hur han har mött Kristus på vägen. Hur han har blivit bländad av det starka ljuset. Och hur han har blivit en kristen. Saulus, som var ansvarig för att ha ihjäl och jaga upp och tortera kristna under en lång tid. Som var liksom ökänd för det. Och som bar många människors liv på sitt samvete. Så läser vi om hur han här då i kapitel 9, vers 27, hur denne man som hade jagat många kristna på flykten och dödat många kommer till Jerusalem och vill ansluta sig till apostlarna. Snacka om att bli rädd liksom. Tänk om den som skulle vara den största och främste motståndaren till kristen tro och som skulle döda människor skulle komma och säga, men jag vill ansluta mig till er. Ja. I Jerusalem så blir man rädda för vad som skulle hända. Hallå, är han ens en kristen eller är det här bara någonting han gör för att liksom få reda på vilka vi är, vad vi heter, var vi bor någonstans? Håller han bara på att infiltrera kyrkan eller vad är syftet? Och då läser vi vers 27. Då tog Barnabas hand om honom, om Saulus. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen. Att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Den andra punkten. Barnabas uppmuntrade andra människor, bland annat Paulus, genom att han stod upp för dem och trodde på dem när andra människor valde att inte göra det. Han skulle ju kunna gå till samma fälla som alla de andra och genast bara instinktivt tänkt, det här är fara, honom vill vi inte ha något att göra med. Se till och håll honom på avstånd liksom. Men Barnabas, han tar reda på sanningen. Han gick inte på ryktena. Han tog reda på sanningen och luskade ut vad som hade hänt i Paulus liv på vägen till Damaskus. Han visste att sanningen var en annan än den som de i Jerusalem satt inne på. Och istället för att hålla det för sig själv så gjorde han sig själv sårbar och stod upp för Paulus och snackade om att ta en risk för en annan människa. Men han stod upp för honom och han trodde på honom. Och det här som vi var inne på innan, han såg någonstans vad Gud hade gjort och såg vad Gud skulle kunna göra genom denne Paulus. Om han bara blev upptagen som en av dem. En jätteintressant fråga. Den är lite, ja, vi behöver inte spekulera i den så länge. Men en fråga är, vad hade hänt om inte Barnabas hade stått upp för Paulus? Ja? Vad hade hänt om inte Barnabas hade stått upp och trott på, tagit reda på sanningen och stått upp för denne man som var fruktad och säkert hatad? Vad hade hänt om han inte hade gjort det? Vi vet att den kristna kyrkans framväxt har mycket att tacka för denne Paulus. Förstås så är ju Guds planer och möjligheter så mycket större. Men jag tror att det hade fått enorma konsekvenser. Men Barnabas visar på en man som går emot det som andra människor gjorde. Därför att han hade sett någonting som han visste fanns i denna man. Han såg det Gud såg och valde att uppmuntra. Så jag vill bara uppmuntra oss. Låt oss tro varandra om gott. Låt oss se bortom det förflutna som vi alla bär på. Skillnaden på oss tror jag är att en del av oss bär det förflutna mer öppet än andra gör. För skulle vi börja rota i varandras liv så hittar vi en massa grejer. Låt oss tro varandra om gott. Och låt oss se det goda som Gud gör i varandra. Låt oss stå upp för varandra. Och vara en församling där vi uppmuntrar det Gud gör. Och där vi ser den potential som Gud ser. Tänk dig en familj där man inte uppmuntrar varandra. En sån familj skulle inte jag vilja vara en del av. Alltså vad destruktivt det skulle bli. Vi ska gå in för landning nu, vänner. Men jag vill uppmuntra dig att låta Barnabas liv få inspirera dig. Därför att det finns någonting i detta som jag tror är inte bara till andra människors välsignelse utan också till vår egen välsignelse. När vi får vara med och se det goda och glädjas över det Gud gör i en annan människas liv.
Jag tror att vi alla både behöver ha en och vara en Barnabas för andra människor. Om du finns här som längtar efter att bli uppmuntrad, kanske inte upplever att du har blivit det, börja själv med att uppmuntra någon, så ska du se att det kommer. Bibeln talar om lagen om sådd och skörd. Den handlar lite om andra grejer, men jag tycker den stämmer även på detta. Vill man ha mer vänner så kan man börja med att vara en vän. Vill man ha uppmuntran kan man börja med att uppmuntra andra. Jag har haft en Barnabas, eller ett par Barnabas i mitt liv. En av dem är Håkan. Han var en person som kom in i mitt liv precis när jag behövde det som mest. Han fanns där och uppmärksammade och uppmuntrade mina små men ändå framsteg och ingöt mod i mitt liv när jag behövde det som allra mest. Han gladdes med mig när jag gjorde mina små framsteg. Och du och jag, vi kan få vara sådana människor i varandras liv som bygger upp, som ingjuter mod och som uppmuntrar. Vi vill vara en församling där vi uppmuntrar därför att Gud uppmuntrar oss. Genom sitt ord, genom alla sina löften. Och därför att vi lever med den heliga ande som är den stora uppmuntraren. Jag var nästan på väg att hänga upp ett lakan vid entrén. Jag gjorde det inte. Jag hade inget sånt lakan hemma som jag hade vågat ta. Men jag var på väg att skriva Barnabas och så sätta det över Skogsro. Så att när ni kom hit idag så skulle det stå Barnabaskyrkan. Kanske hade blivit anhållen för mindre, men ja, men det är verkligen min bön och det här är någonting som vi har talat och bett över i äldste över en lång period. Låt oss vara en församling, en Barnabas församling som är kända för att vi uppmuntrar och bygger upp och ingjuter mod, som ser det Gud ser, som ser guldet i andra människor. Låt oss vara en sån församling. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre, och vi